Patrik, andra och Peter som mentorer. Så där finns en kunskap om hur man gör skadetålighet i infrastruktur. Frobit är ju då Patrik och med flera. Netnode är ju Curtis. Stupi, ja det är Peter förstås. Sunet är Hans Wallberg och Börje, ja, Josefsson. Och TU-stiftelsen är ju Hans Wallberg i varje fall, ja, också. Och sen tänkte jag inte läsa upp vad som står på bilden, jag tror samtliga är läskunniga här. Men det handlar alltså om en oro för att den ordentliga världsledande kompetensen på infrastrukturen inte omsätts på ett bra sätt. Jag sa för flera år sedan när jag kom tillbaka till Sverige och började jobba med att få över Försvarsmakten till internetarkitekturen att, på ett möte att har man inte alls jobbat med internetfrågor förut och fyllt 30 så ska man inte börja. Och har man jobbat med det hela sitt liv och fyllt 50 så ska man sluta. Men där sprack det hela för någon påpekade att jag var 51 då. Så att nu är jag 63 så jag är inte riktigt säker på vad jag gör här egentligen. Ja, kort om medlemmarna som sagt. Jag tror de flesta känner till detta. Netnode, självklart. TU-stiftelsen har vi talat om förut. Och Sunet som ju var så att säga, den första riktiga starten på routersystem i Sverige innan man då försökte knoppa av det till en kommersiell aktör som så småningom då blev Swipnet då efter vissa andra försök som en del känner till. Jag behöver ingen kommentar där idag. Det är alltså ett, kan man säga, tillräckligt kopplat samarbete mellan forskning, myndighet och industri som representeras av de här företagen och organisationerna just nu då. Och det gäller att säkerställa den fortsatta kompetensen. Jag delar deras oro för att den kanske inte har en bra återväxt. Och att verkligen upprätthålla ett internationellt bra kontaktnät för att ha den här kompetensen. Se bara på vilka personer, vilka länder de kommer från, sitter i IAB till exempel och är ledande i många ETF-grupper. Det är ganska unikt för ett litet land så nära Nordpolen egentligen. Och vi ska nog jämföra oss kanske inte så mycket med resten av Europa, men jag också som USA i det sammanhanget. Vi har varit högt rankade som sagt var. Jag menar att det är viktigt för Sverige och dess fortsatta IT-utveckling att vi fortsätter att vara det. Och vi måste kunna fortsätta att utveckla och bevara en kritisk kompetens i landet som sagt. Därmed tänkte jag inte säga så mycket mer utan nu får Patrik ta över för mur i teknik.
Lite mer teknik i varje fall. De riktigt tekniska bilderna ska jag Curtis få ta det för säkerhets skull. Eftersom jag bara babblar mest till skillnad mot Curtis som faktiskt gör saker. Även om man gör en del då. Och vad är det vi gör då? Jo, vi har ju då... när vi skapade NSI så började det med naturligtvis som alla sådana här projekt att man sitter ner och så dricker man pilsner eller ramlös eller någon annan dryck som passar. Och så upptäcker man faktiskt att... men vi har ju varit en för sig drivit diverse olika testverksamhet som vi har finansierat med våra egna pengar. Och vi har ju faktiskt jobbat ihop. Så att, vänta nu här ett tag. Varför försöker vi inte formalisera det här? Det var så det hela började. Och då upptäckte vi att vänta nu här ett tag. Vi har ju egentligen utan att vi har vetat det så har vi tillsammans drivit en testbädd sen ungefär år 2000 när vi började. Experimentera med DNS och med routing och med olika typer av transmissionsteknologi. Så att vad vi slog våra påsar ihop egentligen och då upptäcker vi här att med tillsammans så driver vi faktiskt ett antal projekt vad gäller redundans, vad gäller tjänster, vad gäller redundans, vad gäller IP-trafik, vad gäller redundans, vad gäller transmission och driftstabilitet framförallt då vad gäller olika kritiska resurser. Och där har ju var och en tagit med sig vad man har jobbat med i tidigare liv. Som jag personligen till exempel hade ansvar för distributionen av valresultaten i Sverige under 90-talet. Åtminstone andra halvan av 90-talet. Så att det, liksom, det är den typen av erfarenhet som vi har. Från FMNs sida så har vi jobbat väldigt mycket med stabilitet och accessformer. Och jag har jobbat till exempel då ihop med FMV rätt mycket vad gäller internetaccess till olika typer av operationer i olika delar av världen. Så den testbädden vi har driver vi på tre stycken olika diversifierade strukturer, både SEC 22, 2,4 megabit per sekund och 10 gigabit per sekund nät för att testa olika typer av hastigheter, olika tidsprojekt, olika typer av överförings, överföringsprojekt, som till exempel det här Land Speed Record som Sunet kör. Det har jag också då, har vi också varit inblandade i. Vi har också kört en av de första som körde produktionstrafik med IPv6, och vi har också kört IPv6 globalt och verifierat att det fungerar ordentligt. Så att det är ju trevligt, och det är ett av de projekten vi vill köra vidare med. Redan 2001 så distribuerar vi tv via IP-multicast, och då är det inte bara inom ett labb, utan när vi gör saker så är vi rätt noga med att då ska vi göra det över hela världen, över multipla operatörer. Så att 2001 så distribuerar vi tv lite kors och tvärs för att se att det fungerar. Idag så använder vi den här testbädden för modellering av multipla anslutningar för kritiska tjänster, olika typer av tester, olika typer av routingprotokoll, tester kring DNS, olika routingprotokoll, trafikstudier. Vi kör återspelar en hel del insamlad statistik som vi har från den trafiken som vi ser på internet, för att kunna göra prestandamätningar, se hur applikationer uppträder under last till exempel, och även då naturligtvis distribution av tid via internet, där naturligtvis Peter gör en hel del arbete då. Det här har vi då, nu när vi har väl formaliserat det arbete vi har ihop, så jobbar vi just nu på att försöka knyta flera partner till nätverket för att försöka fortsätta och utbyta information. Så att på så vis så får ni gärna höra av er. Den andra delen däremot, som nöten som är betydligt svårare att knäcka i Sverige, då är att finansiera sånt här. För att hittills har jag alltså, vi respektive finansierat det här helt och hållet på egen hand. Och det är inte helt billigt liksom att göra de här sakerna. Vi har under ett år försökt söka pengar och få pengar från diverse olika organisationer som man formellt ska söka pengar från i Sverige. Men det är trögt, och det kanske beror delvis på att vi inte är duktiga på att fylla i dokument och kryssa i rätt rutor. Delvis att vi inte lyckas förklara vad vi gör, men delvis också tror vi, för att man kanske inte riktigt förstår från penninggivarhåll vad det är man ska ge pengar till. Vi har helt enkelt beslutat att det är ingen idé att gå vidare och söka pengar på formellt sätt, utan nu är det mer i form ett konsult och samarbete som vi försöker söka en del, åtminstone en delfinansiering, och där har vi hittat lite intresserade parter, och det är trevligt. Så att vi är väldigt bestämda över att det finns ett antal områden där det krävs utveckling i Sverige. Framförallt sådana enkla saker som att hur ska man ansluta en tjänst som man anser tillhör 24-timmarsmyndigheten. Vi anser att det finns inte tillräckligt mycket dokumentation, och inte några alls har gjort rätt. Och det där är lite pinsamt, för det finns rätt många myndigheter som har inslutningar till internet i Sverige, och det byggs ad hoc-mässigt, och alla de som försöker bygga gör ju så gott de kan. Och det är precis här som NSI kommer in. Vi vill alltså se till att NSI ska vara ett nätverk för kompetens där man kan utbyta erfarenhet. Så att vi ser till att till exempel anslutningar till internet blir bra. Varför ska alla vara tvungna att göra misstagen? Räcker det inte med att en organisation gör misstag, och så kan man tala om det för de andra, och sen gör inte de andra det? Så har ju vi jobbat inom NSI, och nu är det dags att sprida det här och jobba på samma sätt i hela Sverige. Så just det här robust infrastruktur för myndigheter är då frågan, och nu kommer vi närmare det här spelet som Kurti ska köra då. Och det är att kommunikation mellan myndigheter sker i allt större utsträckning via IP-baserade tjänster. Och tyvärr är det som så att tidigare, liksom, att vi kan inte längre använder de traditionella synsätten på robusthet som används till exempel för telefoni. För i de fallen så har till exempel såväl det transmissionsnätet som det fysiska nätet som tjänsten drivits av samma organisation som man kunnat ålagt krav på redundans. Nu är det inte längre så, utan olika organisationer köper ju tjänster av varandra. Det är också så att vi har mycket mer komplexa beroenden, till exempel beroende av mellan tid, IP-telefoni och radio och sånt, som är olika leverantörer av de olika subtjänsterna. Och är det som så att vi ska ha visionen om 24-timmarsmyndighet och det verkligen ska fungera, då måste saker vara på plats innan dess att krisen händer. Nät och tjänster måste vara stabila nog i fred, eller liksom när det är lugn och ro och fint väder, för att kunna överleva när det blir dåligt väder. Vi har, som jag sa tidigare, inlämnat projektförslag till Vinnova och inte hört så där jättemycket tillbaka. Utan istället har vi pratat med Värv och SOS Alarm, som däremot är mycket intresserade, till skillnad från Vinnova som inte är så intresserade alls. Och det inkluderar då en pilotimplementation, implementationsbeskrivning och revideringsdokument för att göra en beskrivning av en infrastruktur för myndighet, hur det egentligen ska se ut. Nästa projekt är en tjänsteknutpunkt, där vi ser att distributionen av vissa tjänster mellan operatörer är ett problem. Både tekniskt problem vad gäller skalbarhet, men också affärsmässiga problem. Och där driver vi, och där kör vi nu ett projekt vad gäller framförallt distribution av multimedia och tv. Där både de traditionella leverantörerna av tv och radio i Sverige och privata uppstickande konkurrenter är intresserade och med. Men även de som till exempel utvecklar basboxen, standardiserad set-top-box, de är också intresserade av det här. Nästa sak är då sårbarhet i gränsrotingssystemet, där vi simulerar det verkliga internet och hjälper Post- och telestyrelsen med. Så att vi vill titta på det här. Och naturligtvis IPv6. NTP över IPv6. Och nästa generation NTP såklart. Och sen då en viktig sak innan vi börjar det här spelet. Mycket av det här problemet som vi ser är ju då att vi har ju diverse olika typer av lager. Och jag har då valt att rita vad det nu blir 5 stycken lager här. Men man skulle ju kunna rita liksom 3 eller 17 eller 32 eller bara 5 som nu då. Problemet är att var och en som försöker bygga redundans, de löser redundansen bara precis i det lagret de känner till. Och sen så tänker man inte på vad det blir implikationer på andra lager. Så att vi har ju då en applikation till exempel, måste ju vara robust, den måste tåla att TCP dör och starta om, till exempel en IMAP-klient. På TCP-lagret så kan det vara som så att man kan ha en tidig terminering av TCP-flödet, så att man gör en lastbalansering över servrar för att klara hög last och också se till att ingen försöker öppna TCP-flödet till tjänster som inte är igång. På IP-lagret så kan man ju naturligtvis med IP-routing klara olika typer av link failures. Och då är frågan hur pass snabbt kan man få konvergens i IP-lagret. Hur är det med Anycast? Hur många olika typer av applikationer och tjänster kan man lösa med Anycast-baserade lösningar? Och hur löser man synkroniseringen av de Anycast-baserade servrarna när de väl är spridda över världen? Transmissionsnätet så kan man ju ha olika typer av failover, till exempel som man har i SDH-nät. Och då är frågan också, kan man göra då den här typen av failover i våglängden istället för att klara av att hantera 2 samtidiga fel i ett nät? Och det är det målet som vi tycker att man behöver i ett core-nät. 2 samtidiga fel oavsett vad det är måste man kunna klara av utan att ha några problem med en snabb failover. Och då är frågan, behöver man failover i transmissionsnätet eller räcker det med att ha failover i routingen på IP-nätet? Och sen vad gäller det fysiska lagret så vill man ju naturligtvis inte att olika 2 transmissionsvägar ska ligga för nära varandra, som man gräver av dem i samma grävskopa i samma tugga. Som till exempel hände i Malmö här förra lördagen. Och då är det dokumentation som är problemet. Frågan är hur ska man dokumentera utan att operatörer och de som äger sladdarna tycker att man avslöjar för mycket av deras kommersiella planer. Hur mycket vill man avslöja egentligen? Så det här är mycket en policy. Det här är inte bara tekniska problem. Och det är inte heller, titta, nu blir vi attackerade också, vad skojigt. Så att vad vi behöver är naturligtvis att för att då en failover i transmissionsnätet eller IP-nätet ska fungera, så måste vi naturligtvis se till att de olika fysiska lager är då skilda från varandra. Och nu vill den inte byta. Vad gör jag nu? Ska jag klicka på någonstans först? Ja, där, så. Ja, klicka på attachment, öppna brevet, skicka mail till Nigeria. Så att frågan är då här liksom, så att problemet är här, hur ska man få till en robust service egentligen? Och vad de vill ha då, det är naturligtvis 100% uptime, men vad menas med det egentligen? Och det här är mycket av de diskussioner vi har. Vad menas med att en tjänst är robust? Vad menas med att den alltid är igång? Är det okej om ett telefonsamtal avbryts, man måste ringa upp igen, eller måste samtalet kunna fortsätta till exempel? Och om det är så att samtalet måste fortsätta, ska det implementeras? Är det några förändringar av protokollen som behövs, eller räcker det med att bara göra något snyggt på IP-nivån eller transmissionsnivån? Och tyvärr då så är det inte tillräckligt många som tittar på totala redundansen och för att se var ska man implementera det någonstans. Vad händer om man har en flapp i ett lager? Är det som så att man får oscilleringar genom att den replikeras i ett annat lager? Och med det som bakgrund så går vi över till det som egentligen är skojigt då, som ni alla egentligen vill veta. Tom. Ctrl-L. Ctrl-L.
Jag heter alltså Kurir Lindqvist, jag heter Peter Löfberg. Och jobbar väl normalt sett på NetNodo och har varit med och tittat lite på det här. I det här kompetensen då, så bör man fundera på, när vi pratar om det här, så funderar på varför vill man ha kompetens egentligen? Finns det någon egen värde för Sverige att ha kompetens överhuvudtaget på det här? Vi kanske kan köpa in det från... Så tänkte vi att det kanske finns ett egen mål ändå, att man har viss kompetens och viss utveckling som kanske har med någon sorts nationellt perspektiv. Om inte annat så är det alltid mer säljande för att hålla seminarium om det än det att prata om inhyrda konsulter från Indien. Men det är också så att mer och mer samhällsberoenden börjar bygga på internet, och fler saker som samhället beror på distribueras via internet. Valresultat, nya regeringsmedlemmar och så vidare, budget. Det visar sig att även om det kanske är direkt livskritiskt och det kanske är det kritiskt för samhället, så är det ändå så att samhället på något sätt får mer och mer tillit till att det här faktiskt fungerar, i alla fall någorlunda. Och då är det också så att om man börjar titta på det här, så är det ganska svårt även för oss som sysslar med det här ganska ingående att få någon sorts helhetsbild över hur hänger allt det här ihop egentligen, vilka samband finns det, vad kan man slå ut för att, vilken skada får man om man skulle råka tappa något i misstag och sådär. Jag menar, försäkringskassan.se kanske inte är så himla många år som tittar på, men tydligen inte tillräckligt många för att Aftonbladet skulle sätta på första sidan. Då är frågan, hur stor skada kan samhället lida egentligen och hur snabbt? Och kan det någon skada alls? Så vi har tänkt på lite olika scenarion man skulle kunna tänka sig som utvecklar sig snabbt. Ursprungligen tänkte vi göra det här på så här 24 timmar, det är som i tv-serien sådär. Så jag hade tänkt spela hjälte här då. Men det visade sig att man kan alltså komma ganska långt på de första timmarna, så det blev inte riktigt 24 timmar. Så vi tänkte nöja att man började vid midnatt och slutar klockan 10. Sen är det så att jag pratade också så fort så vi skulle aldrig hinna komma igenom det. Men i det här, så även om det här är en sak som händer varje timme, så är det kanske inte så att vi tror att hela det här scenariobilden är verklig. Det är inte så vi vill säga att allt det här faktiskt skulle utspela sig under de här tiden mellan midnatt och klockan 10. Däremot är nog så att varje steg i sig är en möjlig felkälla. Kanske inte som ni kommer att se här då, så är tanken att det här är någon som försöker göra det här medvetet. Det här kan lika gärna faktiskt vara fel som uppstår av helt andra orsaker. Sen vad gäller hotbilder mot samhället, det har jag ingen aning om. Det finns hela myndigheter som funderar på det. Fråga dem. Jag är utländsk medborgare, den sista som vet någonting om det. Men vi har i alla fall tänkt oss då att vid midnatt den 23 februari 2007, den här veckan innan Stockholms sportlov, så händer någonting. Nu är det inte så att vi egentligen kanske tror att just det faktum att vi lagt den veckan innan Stockholms sportlov är så att alla är på semester och har gått hem. För det första skulle vi aldrig tro något sånt om er. För det andra så är det också så att det kanske inte egentligen är tillgången på resurser som är problemet. Det är snarare kanske så att beredskapen är lägre. Om man tittar på effekterna efter den berömda tsunamin, så var det tydligen inte så att man hade brist på tag på folk. Det var ett problem med att koordinera folk. Så vi tänker oss här att nästa dag kommer en morgontidning att publicera material som kommer rätta upp någon befolkningsgrupp i världen. Vad det är för material och vad det är för innehåll kan vi lämna därhen. Men som alla moderna tidningar, så lägger man ut det här på natten så att man vet om det här. Vissa lägger ut det den klockan 10 kvällar innan, så att man kan titta på det här i god tid innan papperstidningen dimper ner brevlådan nästa morgon. Nu är det så att när det är natt här, så det är ofta dag någon annanstans, och av en händelse så råkar någon plocka upp det här materialet som man tycker aningen är stötande. Man börjar diskutera det här i diverse chattforum internt i den här befolkningsgruppen. Man triggar varandra. Det finns kanske extrema grupper som har åsikter om det här. Och den här tidningen bör då ganska snabbt ta emot e-post där folk är väldigt upprörda, har åsikter och kräver att materialet ska tas bort. Och så vill man gärna ha en ursäkt också. Det börjar bli väldigt mycket e-mail ganska snabbt. Det här växer väldigt fort. Och det växer kanske inte, men rent teoretiskt sett kunde det växa så fort så att den här tidningens e-post slutar fungera. Kanske inte på en timme, men det är fullt möjligt att en tidning skulle kunna utsättas för den attacken. Bland de här e-posten som tas emot finns det också hot om direkta attacker mot tidningens webbsite. Idag är det så att hot och utpressning mot innehållsleverantörer är en ganska etablerad bransch, tänkte jag säga. Det är i alla fall en väldigt lukrativ bransch. Man får i den här e-posten också in en modifierad trojan. Det här är alltså någon form av virus eller programvaruinfektion som inte tidigare upptäckt. Det här finns inget filtersystem som plockar upp de här första e-posten som kommer igenom det här. Vi kan gissa oss vad det kan vara, men någonting i alla fall. På natten där klockan 2 så där med lite väl mycket kaffe och lite sömn, så är det någon liten nattredaktör som klickar på det här e-postbrevet för att se vad det står egentligen. Och förstås så det här då ganska snabbt spritt sig. De använder alltså Windows. Men parallellt med det här så finns det då någon form av krafter utomstående som också det här sprids fortfarande, den här diskussionen om att man bör på något sätt uppmärksamma den här tidningen, man bör kanske hota tidningen, man bör attackera tidningen på något sätt. Man börjar kontakta likasinnade i Sverige lokalt, man börjar kanske kontakta flera i andra länder, och det här börjar eskalera ganska fort då. De här stackars nötredaktörerna börjar sådär så småningom tycka att det här interna e-postsystemet, det börjar gå ganska långsamt. Det är ganska mycket mejl som flyger fram och tillbaka, det är virusinfektioner och allt konstigt. Dessutom så börjar man märka att det är lite lustigt, för deras datorer beter sig väldigt märkligt också, och man saknar även hela data, konstigt nog. Det kan vara kanske någon databas som inte längre riktigt svarar. Man kanske saknar data i databasen. Den där artikeln vi skulle trycka, visst hade du skrivit den väl? Och så vidare. Man kan tänka sig att det här är en väldigt riktad attack kanske, som plockar ut data från kända databaser. Dessutom råkar man av en misstag eller en slump upptäcka att deras hemsida inte riktigt längre ser ut som den gjorde från början. Det som kallas för defacement-attack. Det finns en massa andra meddelanden och propaganda publicerat på den här webbsidan. Man bestämmer sig för att kontakta systemansvariga för att åtgärda det här då, för det här är inte så kul, kanske. Dessutom börjar man så småningom tycka att den här webbsidan går himla långsamt. Det är svårt att komma åt den. Och förresten börjar det ganska svårt att komma ut på internet överhuvudtaget faktiskt. Man kunde ju anta att de kanske utsatta för någon form av denial of service-attack. Om man utgår från att deras hemsida ligger på samma ställe som deras redaktion, vilket den kanske inte behöver göra i och för sig. Å andra sidan är attacker för storskaliga raserspelar ingen större roll faktiskt. Man kan se ut både och. I diskussionsforum på internet i den undervärlden så erbjuder man 15 kontokortsnummer i utbyte för ett login på tidningens rotlar. Jag kan säga att det är ganska dyrt faktiskt. Man brukar säga att det går mellan 5 och 10 ungefär normalt sett. Så här är de som verkligen gärna vill komma åt det här. IT-ansvariga börjar märka att det ser precis ut som att det är väldigt många användare, massvis med olika IP-adresser som laddar ner deras webbsida. Fullt legitima nedladdningar, helt ser ut som väldigt hög lastbar. Det är helt plötsligt blivit världens populäraste morgontidning. Vilket kanske kunde vara kul i normala förhållanden. Men som jag förlade den här serviceattacken så börjar det kanske bli lite jobbigt. Det här är trafik som alltså inte går att särskilja från vanlig trafik. Det här ser precis ut som att någon faktiskt hämtar deras artiklar och följer deras länkar. Det är bara väldigt många. Så småningom kanske den här webbplatsen blir totalt onåbar. Det här är helt omöjligt att komma åt. De här stackars IT-ansvariga som i det här laget har slitit sitt hår ganska länge börjar de fundera på: finns det något sätt vi kan filtrera det här på? Man har ju redan insett att det här är en denial of service-attack. Man tittar efter vanliga symptom som ISMP-paket, TCP-syn, alla möjliga former av mönster, source-adresser, spoofade source-adresser och så vidare som skulle kunna vara. Ofta är det så att när man genererar spoofade attacker så är den här algoritmen helt perfekt, så man kan se mönster i det här. Man kanske kan bestämma sig för att filtrera på något mönster. Men man hittar inget sånt. Det här är verkligen en enorm attack från hela världen. Det kanske är 250-300 000 adresser som försöker nå det här. Det är väldigt mycket. Man kontaktar sina internetoperatörer som också verifierar att det här är väldigt mycket trafik, väldigt mycket data som skickas mot den här webbplatsen. Abuse-avdelningarna kan inte heller hitta någon mönster i den här attacken. Och man har väldigt svårt att filtrera det här. Man gör sitt bästa. Man kanske kan plocka bort en del av attacken, men kanske inte allt. Och nu är det här kanske när det här börjar spåra ur lite i vår hotbild. Men man kan ju anta att folk anser att det här är inte bara den här tidningens fel, utan här kan man nog säkert skylla på fler. Man kan kanske tycka att alla de här dumma blonda svenskarna uppe i Norden, det är deras fel. Låt oss bestämma det som oss för det. Och så är det en rutten fisk också. Så helt plötsligt när man surfar in här på regeringens hemsida, så är det en helt annan hemsida. med slogan och åsikter på. Det vill säga man har ytterligare en Facebook-attack. Eller någonting annat. Den här tidningens primära internetoperatör kanske upptäcker att någon har legat slut deras BGP-session. Ni som var på seminariet i morse där PTS berättade om deras attack. Det här kan man tänka sig en massa olika former av attacker mot den här upstream-operatören. Som sagt, det här kanske inte är helt sannolikt, men det är inte helt osannolikt heller. Och har man tillräckligt mycket data på det här som Mikael visade, så kan man ju faktiskt göra vissa attacker mot det här. Och vet man tillräckligt mycket kanske man kan börja göra det mot fler operatörer, beroende på hur osäker operatörernas nät är och hur stabilt det här är. Och om ni tror att det här är osannolikt, så ska jag komma ihåg det till lite olika bilder, så ska vi titta på hur osannolikt det är i verkligheten. De här svenska operatörerna bör hjälpa de större operatörerna, sina upstream operatörer igen, att hjälpa dem med att filtrera bort trafik för att slippa det här. Regeringens hemsida kanske blir utsatt för en denial of service-attack. Det finns rapporter om denial of service-attacker på i storleksordningen 20 gigabit per sekund ungefär. Det är ganska mycket data, om man verkligen vill. Så sannolikheten att kunna slå ut en enskild webbsite är ganska stor. Man antar, bara för att ge en liten uppfattning, man antar att ungefär världsekonomin i sådana här attacker av den här typen ekonomin i alla former av attacker på internet, det vill säga denial of service-attacker, virus, spam och så vidare, är ungefär 3 miljarder dollar, gissningsvis. Det är en del pengar. Man kan komma ganska långt. Man kunde ju tänka sig att det här var, det här kanske är också osannolikt, men man kunde tänka sig att det här var rent fysiska attacker. Beroende på exakt hur upprättade folk är, det här kanske inte händer inom samma dygn och samma morgon, det verkar kanske lite osannolikt. Men man kan ju tänka sig att folk faktiskt går fysiskt iväg. Vet man vad man ska göra och har en viss insikt i infrastrukturen, så kan man då tänka sig ett ganska rejält hot. Nu kanske börjar komma in på situationer där det kan anta att motståndaren är någon form av annan stat eller främmande makt eller så vidare, eftersom det förmodligen krävs betydligt större attacker i det här. Så nu börjar det kanske inte längre vara helt bundet till det scenario vi hade tidigare. Men man kan helt klart tänka sig att man kan ta det här vidare. Man kan titta på hur stor den här näten hänger ihop egentligen då. Man kan slå ut stora delar av deras klock- och tidssynkronisering. Vilket vi pratade om igår på något spår. Man kan också tänka sig att de stora operatörerna i världen tycker att det i det här laget börjar bli så väldigt mycket jobbigt skräp mot Sverige. Man bör plocka bort och filtrera bort hela stora adressblock i Sverige. Det är väldigt jobbigt, för det är ganska urskillningslöst, och det blir alltså en hel förstärkning av den här servicetrafiken. Det här är ett fullt möjligt scenario. Det har hänt på andra ställen där man tagit bort stora delar av ett land helt enkelt därför att det var för mycket skräp under en attack. Man kunde infiltrera ut attacken på ett effektivt och bra sätt. Man kunde inte särskilja attacktrafiken från den riktiga trafiken. Så för att skydda andra kunder hos operatörerna valde man att filtrera bort det här. Det var kanske mindre länder och mindre internet än Sverige. Men den mängden av skada, den mängden av deras skada har man helt klart utsatts för förut. Det finns andra saker man kan göra som är otroligt svåra att upptäcka, som också har hänt. Så vi vet om att det hände i efterhand. Vi kanske skulle veta om det, att det händer. Någon kanske kan se det här samtidigt. Man kunde tänka sig att man kidnappar det här prefixet där regeringen.se finns och styr om hela IP-prefixet. Då kan ju regeringen, de som administrerar regeringen.se, de kan ju göra vad de vill med sin webbplats och försöka bygga om den, men trafiken kommer ju aldrig hamna där i alla fall. Man kanske kunde plocka upp den IP-adress där MX-posten för regeringen.se finns och plocka upp all e-post i regeringen. Det här har hänt med en väldigt, väldigt stor mailserver i världen. Deras adressprefix var kidnappat i 2 timmar. Vi vet fortfarande inte vem det var som kidnappade det här. Vi har ingen aning om vad de gjorde med den e-post som gick dit. Men det var borta 2 timmar ungefär. Det upptäcktes först långt senare, kan vi säga då. Det fanns i alla fall ingen som kunde spåra det här. Det finns ju då, som sagt, eller det finns platser runt omkring som samlar in data. Men det gäller att analysera data i realtid för att upptäcka det här när attacken pågår. att efterhand försöka ta reda på vad som hände är väldigt svårt. Om det här styrs om till en enskild hackad dator någonstans, så är det i princip, i praktiken måste man alltså kunna spåra hela vägen tillbaka och binda ihop de här två eventen för att kunna ta reda på vem som gjorde det här. Det är otroligt svårt att göra. Det går säkert med lite tur och skicklighet och ett intensivt arbete, men det krävs också väldigt mycket data. Det krävs också att den som är utsatt för attacken är medveten om att det här kan hända och faktiskt aktivt försöker spåra den här typen av attacker och försöker spåra den här typen av data. Det finns kommersiella företag som kan hjälpa till med det här, men det är långt ifrån. Jag har svårt att tänka mig att alla använder det här idag. Jag har svårt att tänka mig att det här är något som är helt skalbart för framtiden. Nu tror jag att det är lite olika konstigheter. Om vi nu antar att i alla fall en bråkdel av det jag just listar upp som tänkbara attacker. Vi kan också förresten ta en sak till här. En annan spännande sak som jag har att tänka på här. Det är att om jag kidnappar så här ut, hur skulle man kunna tro att den användare som surfar in på regeringen.se faktiskt visste att han kom till en kapad webbsite. Jag roar mig på skoj med att, som ni ska se senare, titta lite på våra myndigheter. Det finns ingen av de här myndigheterna som har något certifikat som skulle tala om för mig huruvida jag kom till rätt myndighet eller inte. Eller om det här är någon annan som låtsas vara myndighet. Man skulle kunna tänka sig att val.se kidnappade så någon presenterade helt sitt eget valresultat. Det var inte heller en signerad sajt. Här kan man ju tycka att åtminstone myndigheter skulle ha visst intresse av att om man ska faktiskt presentera information som medborgarna ska få rätt till, hur vet jag att det är rätt myndighet och det här faktiskt är uttagen myndighet överhuvudtaget, att det här är en myndighet överhuvudtaget. Idag har man ingen aning om det. En annan sak här, och det är att om sådana attacker, ja, jag hade med min bil också. En annan sak här, och det är att om det sker sådana attacker, vem är det egentligen som har ansvar för att se till, för att följa upp sådana här attacker, storskaliga attacker i Sverige? Om det här skulle hända, som kanske i och för sig är ganska osannolikt, men det här var flera olika delar av internet i Sverige som drabbades samtidigt. Vem skulle ha kunskapen nog att korrelera allt det här datat och se saker? Idag finns det hela informella nätverk och kontakter mellan operatörerna. Så idag så hoppas vi ju på att i bästa fall skulle operatörerna upptäcka det här och se det här. Om det här är kidnappade prefix och rutter, så betvivlar jag att någon skulle se det här överhuvudtaget faktiskt. Om någon skulle ens plocka upp det här märkade och kunna gissa sig till det här. Och jag som använder då, när jag surfar in på de här sajterna, hur kommer det sig att jag kan få certifikat från myndigheterna? Och om jag nu skulle få certifikat, hur vet jag att certifikatet är korrekt? Om jag skickar e-post, om jag får ett e-post med en avsändare från regeringen.se, hur vet jag att det här faktiskt är regeringen.se? Varför finns det ingen som helst autentisering och verifiering på det här? De här, idag är det så att internet börjar bli lite mer av en live-kanal till omvärlden. När det här valet pågick, om vi ska ta det som exempel, så var det så att minst flera av mina vänner som bodde i utlandet, som inte hade någon annan tillgång till det här, de förlitade sig helt på den här val.se-sajten för att få realtidsinformation från Sverige, eftersom det var det snabbaste sättet för dem att komma åt datat. Då kan man tycka att omvärlden kanske inte är så viktig egentligen som vi stuntar dem. Vi andra kan titta på SVT eller TV4. Frågan är om det verkligen är det som vi tycker att det är en korrekt lösning på problemet. Är det så att vi tycker att internet är helt oviktigt i det här sammanhanget? Och hur skulle det vara om det faktiskt var en kris, om man ville få ut information till medborgarna snabbt och effektivt? Hur kunde man då säkerställa att medborgarna, om man tittar på till exempel den här budgeten, eller om man tittar på när ministern avgick, så var det tydligt enormt tryck på regeringens plats. Så åtminstone medborgarna verkar ju ta internet som en bra och tillförlitlig kanal av information från statsmakten. Men om det skulle vara en verklig kris, då kanske man skulle göra samma sak. Har man idag beredskap, kunskap och teknik för att faktiskt distribuera information över internet från regering och myndigheter till medborgarna på ett tillförlitligt sätt? Har man tänkt på det här? Och om man inte tänkt på det här, vem ser det som ansvar för det här? Och när man tänker på det här, vem är det som ska göra det här egentligen? Vad borde man då göra för att kunna hantera en sån här sak egentligen? Vad tycker vi man borde göra? Vi har ritat och berättat och funderat en hel dag och funderat på hur skulle man kunna göra det här. Det finns för och nackdelar med många av de här lösningarna och tankarna, men det är i alla fall ett förslag. För det första borde man ha någon som har ansvar för att det här fungerar. Och man måste definiera för vad det här är och måste definiera vad det fungerar i. Dessutom bör den här någon ha kunskap och beredskap för att kunna hantera eventuella kriser och att kunna få ut information till medborgare. Och man, vi tycker då att en lämplig definition på det här är att Sverige borde ha som målsättning att klara sig isolerat på flera nivåer, det vill säga transmission, DNS, internettelefoni, tidsdistribution, webbsidor, vad som helst, på flera nivåer från omvärlden så länge som möjligt. Vi säger inte att det finns någon värdering i vad länge är, men man, något som i alla fall är kanske bättre än en dag i alla fall. Då ska man komma ihåg att det här är knappast något som finns något som helst intresse för hos kommersiella aktörer, för det här är beredskap och ingenting man tjänar pengar på. Snarare till Roma, det är, slutanvändarna är oftast heller inte speciellt billiga att betala för beredskap. Och man kanske börjar fundera på ett informationssystem för kriser, eller för distribution och budget. Man kanske borde ha en kris-serverpark. Vi tänkte på www.kris.se, men det är redan upptaget och parkerat hos en domänleverantör. Något som man kanske kunde aktivera vid nationella regionala kriser. Kanske länsstyrelsen som borde ha det här. De har det här som uppdrag som vi kommer att få se om en stund. Det kanske borde vara distribuerat över hela Sverige. Antingen någon form av enkastning av den här informationen via webcache. De kanske måste vara nettopologiskt distribuerade. Så vi bara förlitar oss på en leverantör eller en operatör att distribuera det här datat. Och man måste se till att det finns säkra backupvägar för att få ut den här aktuella informationen till de här distribuerade serverinformationen på något sätt. En annan fråga man kan fundera sig är om det här verkligen vore en nationell kris om man ville få ut information otroligt fort. Kanske det är så att myndigheterna borde ha rätt att kidnappa populära tjänster. Expressen SE, Aftonbladet SE, DN SE och så vidare. Man kan ju skicka ut meddelanden via radio och tv då för krisinformation. Hur får man ut det här via internet? Vill man få det? Som sagt, uppenbarligen verkar ju folk tro att det är där man ska få informationen. Sen ska man kanske se till att man dimensionerar det här för att verkligen alla ska kunna titta på det här samtidigt. Om man tänker sig att det här är 3,5 miljoner hushåll så är det ungefär 3,5 miljoner paket per sekund som det här systemet kommer att se. Om alla skulle titta samtidigt. Vilket i och för sig verkar osannolikt, men det är i alla fall en gissning. Och så är det viktigt att man faktiskt kan signera att det här är korrekt information. Det vore lite halvjobbigt ifall nyheten om att Forsmark hade haft ett reaktorhaveri under nordostlig vind skulle komma upp på en webbsida och det gick inte att dementera det här eller verifiera att det var sant. Risken att kunna sprida panik genom att lägga upp vad som ser ut att vara korrekta nyheter på en kapad webbsida verkar väldigt jobbigt. Om jag får det här på en kapad webbsida så kanske vi kan gå till lämplig myndighet och verifiera huruvida informationen är korrekt eller inte. Idag så är den informationen som jag tar emot från myndigheterna ungefär lika pålitlig som informationen jag får från Expressen.se. Ingen onsak om Expressen. Så vi tänkte nog, efter att jag klagat det här, så borde man kanske titta på hur sannolikt är det här egentligen då? Så jag roade mig med att ta reda på vilka myndigheter har vi i Sverige då? Det fanns en liten Excel-fil där och det fanns väldigt många myndigheter som jag aldrig hade hört talas om förut. Jag vill titta på det här långt ifrån vetenskapligt och man kan det har väl snarare gett upphov till kanske mer frågor än svar när jag tittade på det här. Men jag gjorde lite statistik på DNS och tittade lite på deras routing och sådär. Om man nu skulle tro att det är just myndigheternas webbplatser som är det viktiga. Det är kanske inte det, men vi kan ju börja med att i det här exemplet så lärde man sig också här saker med typexempel på hur man absolut inte gör. Och det får då Allmänna reklamationsnämnden stå för. De har alltså ett NS-rekord som går till den här datorn. Och i samma subnet sitter också dess webb- och mail-server. Det är faktiskt, de borde få pris för tycker jag. Totalt finns det 368 myndigheter i Sverige. Det är 306 av dem som har webbplatser. Man kan ju lite undra vad de andra gör, men sak samma. En del av de här myndigheterna har inte Sverige-domäner överhuvudtaget. Så de är helt beroende av externa saker. Vilket kanske är bra eller dåligt. Som vi kommer att säga kanske inte borde. Kanske inte bara dumt. Jag skulle tycka att jag tycker det är fascinerande alltså att det finns myndigheter som saknar webbplats faktiskt, helt och hållet. Det tycker jag är, och så många. Det är lite spännande. En hel del av de här myndigheterna delar webbplatser på något sätt. Det lustiga det här är att de här myndigheterna, trots att de är skilda myndigheter, ligger de då bakom samma webbserver. Men man har alltså, deras webbplats beror på vad man skriver i hela URL:en. Och vissa av de här skulle man då tycka att, det verkar väl logiskt liksom. Det kan ju vara regeringen.se/finans och sådär. Men det finns också betydligt märkligare fall av det här som är delade URL:er. Men det är sämre att domstolsverket och regeringen, de gillar det här med att dela myndigheter. Och så vidare neråt då. Men det är kanske inte något som är helt chockerande då. Det kan man kanske leva med då. Däremot bör man titta på då hur ofta de delar IP-adresser och systemet. Att polismyndigheterna, de verkar gilla lägga allt på en och samma IP-adress. Domstolarna, ja, de har ju kanske inte världens största innovationsförmåga heller. De noterar att alla landets domstolar visserligen har delat det här på två IP-adresser, men de ligger i samma subnät. Sen finns det här till höger här, det man slår upp reverse-namnet på de här då. Där kan man ju fråga sig vad magnum.pistol.se står för hos vilken myndighet nu SAD.se är egentligen då. Sen är det väldigt många här som saknar reverse helt och hållet då. Det kanske man kan leva med. Vissa av de här har också den lustiga förmågan att de faktiskt mappar till fler svar när man slår upp reverse-adressen, som krisnätet.se och rsos.se. Och överlag så är det ju en del av de här som ligger. Men det var ändå inte faktiskt så många som delade IP-adresser som man skulle kunna tro. De delar ganska mycket annat som ni kommer att se däremot. Men det här är ungefär så som det här verkar ha byggt. Men här har man nog tänkt till lite faktiskt sådär. Nu ska vi ha, förresten. Det här är myndigheter utom länsstyrelser. Vi kommer till länsstyrelserna. Hur bra är det på DNS då? Ja, alla de här domänerna, om man kör en DNS-check så får man då 15 618 tester totalt sett som DNS-check. DNS-check är det här verktyget som Nigesse, eller förlåt, Stiftelsen för internetinfrastruktur.se har. Och då är det 11,1% warning och 4,9% fel. Det är lite sämre än vad en kommersiell webbleverantör gör idag, faktiskt. Då kan man fråga sig... Det kanske inte hela världen. De är lika dåliga som resten av oss. Vi är generösa. Det är 50% sämre, men sak samma. Det är okej. Men det här är ändå våra myndigheter. Borde man tycka att de borde göra rätt? Är det inte så att det finns en helt ny lag som reglerar att det här ska vara helt rätt? Vad händer med den egentligen? Rätt är det inte i alla fall, det kommer ni att se. Då har vi de här kära länsstyrelserna. Det här är taget ur deras regleringsbrev. Där då står på slutet civilförsvar, krishantering i fredstid och räddningstjänst. Det är helt uppenbart att internet inte är en del av deras krishantering i fredstid i alla fall. Faktum är att internet alls är en del av dem. Det finns 21 länsstyrelser. De är delade på de här IP-adresserna med sina webbplatser. Ser det bra ut? Mycket, mycket geografisk distribution där. Nej, vänta nu. Så här ser i princip varje länsstyrelsezon ut. De har 41% fel på sin DNS. De har ju då tre stycken nameserver av vilka en fungerar i princip. Um, 41% felgrad totalt sett, det är inte så det är jättebra kanske, ifall ni undrar. Det är betydligt sämre än vad alla andra gör. Så tittar vi lite på routing hos de här då. De här 306 myndigheterna finns i totalt 115 router i BGP. Om man tittar på det här från omvärlden, Route Views är alltså en site i USA som sänder in data, BGP-data från en sådär, jag kommer inte riktigt ihåg, men en 60 stycken olika operatörer kanske. Och då finns det 6808 olika vägar som Route Views ser från de här operatörerna tillbaks till de här svenska myndigheterna. Och det kan man tycka, det är ju ganska bra. Men kom ihåg att det här då är syner från olika operatörer. Så i själva verket så är det bara 1659 unika vägar. Men det är fortfarande kanske inte helt fel. Det är väl okej, det kan vi leva med. Och det är 42 av de här 42 olika autonoma system som det här datat kommer ifrån. Och det verkar väl kanske acceptabelt. Det är ändå mest webbhostingföretag som det ligger hos. Det kanske är okej. Om man tittar på vad det här distribueras då, man kan gå igenom det här ganska långt faktiskt, så visar det sig att de delar ju vissa av de här, som myndigheter och också universitet, by the way, vilket är varför Sunet dyker upp så ofta här. Det där är nästan helt universitetsnät, helt de här universiteten då. Däremot är det så, nu tror jag inte jag gjorde någon bild, ja kanske, om man tittar på hur ofta ett sånt här AS-nummer förekommer i deras path, det vill säga hur ofta är ett sånt här AS-nummer på något sätt inblandat i att forwarda trafik till de här unika 1600 vägarna, förlåt, de här 6000 vägarna, så är det ju så att Telenor verkar vara väldigt populär med att leverera internet till myndigheter, följt av Swiftnet, Telia, Elektropost. har jag aldrig hört talas om innan jag gjorde det här, kan jag säga. Men det är kanske bara jag. En av de här, de 270 den här vägen hade stött för diesel drive objekt fel. Det verkar vara OMX. Och så vidare. Om man tittar på det här och börjar titta på hur de här olika vägarna egentligen hänger ihop, så inser man ganska snabbt att man behöver inte ta ut sådär jättemycket för att det blir ganska tomt och ensamt bland myndigheterna i omvärlden faktiskt. Det kan man ju fråga sig om det verkligen är bra eller dåligt, men det kanske det är. Så ser det ut i alla fall. När jag tittade på det här så insåg jag det man kanske egentligen skulle vilja göra, det är att över tiden titta på hur de här vägarna förändras. Jag har tittat lite på det här, det vill säga hur stabila är vägarna för att nå de här sajterna. Det finns ett verktyg som heter RDS, som där RIPE samlar in alla uppdateringar. Om man kan välja ett prefix så kan man köra play över ett år, och så kan man se hur stabilt det här prefixet är. Jag gjorde det på ett par sådana här, det tyvärr är det väldigt mycket data och det är väldigt lång tid att göra, så att göra det för alla de här vägarna var inte helt görbart. Jag tänkte försöka få till en sorts quick time film här, men jag lyckades inte riktigt med det. Men problemet är att de är inte speciellt stabila ens de här, och då behöver man fundera på är det bra eller dåligt, så behöver man jämföra med andra saker. Det här är nog faktiskt ganska illa egentligen. Jag vet faktiskt inte varför det här är jämfört med andra prefix som matade in här, som flera av de kommersiella tjänsterna, var betydligt stabilare och bättre än vad de här myndigheterna är. Jag har ingen aning om varför. Men det som slår mig lite och funderar det här är, jag kan ju knappast vara den första som har funderat på om det här är stabilt och hållbart eller inte. Det finns ju folk som har som jobb att göra det här. Det har inte jag. Vad händer med dem egentligen? Eller så är det så att kanske jag var den första som bestämde mig för att titta på det här egentligen. Men det är ju lite skrämmande där med att man kan slå ut regeringsplatsen med att publicera en nyhet, tycker jag personligen. Men man inser ganska snabbt att man kan vara glad om man kommer dit överhuvudtaget. Men ja. Lite slutsatser då. Ja, vad tror vi om det här? Staten hanterar hela gemensamma resurser och koordinerar samhällsfunktioner vad gäller samhället i stort. Och vi tror då att i nu och kanske ännu mer i framtiden så kommer vi ha internetbaserad kommunikation. Vi kommer att integrera samhällsfunktioner på internet betydligt mer. En av de sajter som faktiskt, om jag ska få ge lite eloge här, som faktiskt kom ut väldigt bra här och som gör det här väldigt bra, det är faktiskt Skatteverket. Det ligger liksom i deras affärsmodell också då kanske. Men det kanske är så att bristen på kritisk, på att myndigheten har väldigt dålig feedback på det här används. Jag menar, Skatteverket har en ganska uppenbar feedback, minst den 30 april, hur det här fungerar eller inte. Men det kanske är så att de andra myndigheterna saknar det här. Det kanske är så att man borde mer fundera på att göra det här mer kritiskt, för att i sådana fall tvingas folk att fundera på hur det här faktiskt används. Som sagt, vi har sett det här på gång, men jag och vi tror då att informationshantering och informationsgivning borde gå att göra via internet från myndigheter, eller från någon myndighet i alla fall, från en given plats på nätet i händelse av kris under alla förhållanden. Och man bör säkerställa att de samhällsfunktioner som är viktiga för att det har fysisk redundans, och att användaren har någon form av fysisk redundans och kan nå det här. Man kan ju tänka sig ett scenario om det här hade varit baserat på IP-telefoni och det här var en fakt, då kanske Lars Danielsson hade varit kul och glad om han hade kunnat ringa överhuvudtaget på annan dag. Och ju mer och mer vi flyttar sådana här funktioner till internet, så blir ju sådana frågeställningar betydligt viktigare. Och på sikt tror jag att vi kommer att se mer och mer funktioner gå över internet. Och då blir just externa beroenden och sekundära beroenden mycket, mycket viktiga att hålla koll på och att förstå. Jag säger att Sverige plötsligt kanske är sämre än andra länder i det här, men det betyder inte att vi inte kan vara bättre än andra länder. Och så finns det då en hel del att fundera på vad gäller logisk redundans. DNS till exempel. De här autentiseringar av data som publiceras, routing redundans för de här nya myndigheterna och så vidare. Någon form av krissamordning. Det kanske är så att myndigheterna själva verkar ha en jättefin krishantering via internet, för internetincidenter och för eventuella attacker på logisk infrastruktur. Det kanske bara är att jag inte vet om det här. Jag hoppas att det är så. Som sagt, jag är utlänning, så vad vet jag egentligen. Man kanske ska dokumentera deras preventiva åtgärder. Det vill säga, om man i förhand har klart för sig, när man i förväg har rutiner och underhåll på vad Sverige ska göra för att klara sig fristående. Det kanske när vi ska öva det här, tänker internet hemvärnet. Nej, kanske inte. Vad ska vara Sverige för plan för att se till att vi faktiskt har resurser och kunskap inom landet för att hantera en ordentlig kris? Nu råkar vi vara en lycklig situation, så vi har en hel del av det restgeden faktiskt i Sverige redan från början, så vi klarar oss ganska länge kanske. Man kanske ska fundera på det här med DNS-stabilitet, redundans. Vad har vi ställt våra DNS-server? Har vi dem i samma nät som alla våra andra informationstjänster som ARN? Hur kan man göra felsökningar i Sverige om det här skulle vara en storskalig attack eller större avbrott och så vidare? Vem leder det här? Vem ringer jag? Om jag ska kidnappa routing information, vem upptäcker det här? Vem ringer jag för att bli av med det egentligen? Hur kan en myndighet upptäcka det här egentligen? Har myndigheterna idag så pass mycket data och i datainsamling och korrelation och probing att de faktiskt ser sånt här och vet det här, om det skulle drabba statliga myndigheter, om det skulle drabba länsstyrelsen ganska mycket kan hända länsstyrelsen, tror jag. Men jag tror att det viktigaste också är, om man ska titta på det här ur ett samhällsperspektiv, det är möjligheten att kunna korrelera det här insamlade datat. Det är egentligen mycket, mycket viktigare och svårare än att bara samla in data. Samla in data är ganska lätt egentligen. Och sen tror jag också att det är viktigt att myndigheterna har kontaktstrukturer och kunskap för att genomföra drastiska ändringar ifall det behövs. Jag tror att vi har ganska bra kontaktstrukturer från vad jag vet. Jag tror att det där problemet är. Problemet är att myndigheterna har faktiskt nog med kunskap och behörighet för att ändra i det så som nätet ser ut idag. Som Patrik sa redan, så har vi tänkt att man skulle kunna studera mycket mer kring det här om man vill. Fast det är ju inte så hemskt mycket för att göra välgörenhet tyvärr. Men vi har kanske sått något för hos några myndigheter om att det faktiskt finns saker man borde göra här. Framförallt så hoppas vi då på att vi kan få till mera dialog och debatt kring de här frågorna. Och kanske också resultat. Men vi är några stycken som startar det här. Vi ser gärna att fler är med, diskuterar och debatterar det här. Och inte bara vi. Och försöker få upp det här på agendan igen. Nu är jag klar, börjar prata igen här väldigt fort. Och vi är klara väldigt tidiga. Men nu tänkte jag ta frågor ifall någon har några frågor. Sen ska jag berätta för er vad lunch är då. Inga frågor. Ja. I Sverige. Vet om. Om jag svarar nej på det, tror du mig? Nej, jag vet faktiskt inte om någon allvarlig attack på det fallet. Det är inte så att jag ser allt som händer heller å andra sidan, men jag vet inte om. Ja, ser bra ut det där. Jag är klar här, så jag kan starta om det bäst ni vill sen. Nej, jag vet inte om det, men det som sagt, problemet är att om vi tar exemplet med det som jag såg på den stora internationella sajten som är kidnappade, det började på väg att de märkte aldrig det själva. Man skulle tycka att de borde se det här på att det inkommande antal mejl och så vidare, men de hade alltså noll koll på det. De hade ingen som helst kidnappade. Det är väldigt, väldigt svårt att upptäcka det alltså. Man ska komma ihåg en sak, det finns säkert folk i publiken som kan med dem och jag kan. Man ska komma ihåg en sak är att en hel del av de här attackerna genomförs ju i utpressningssyften. Och det finns alltså, det ligger alltså väldigt lite i någons syfte att varken prata om det här eller låta det komma till känna. Nu är det så att Sverige saknar en av de det mest populära, okej, om jag ska utöva utpressning, då vill jag gärna gå på någon som har mycket pengar. Va? Det ligger liksom i sakens natur. Om de inte har pengar så är det ganska meningslöst att utöva utpressning. En av de internetsajter som har mest pengar, det finns två internetbolag som har mest pengar. Spel och porr. Medvetenligen finns faktiskt bara det ena i Sverige. Men överlag så har Sverige kanske väldigt lite högprofilsajter ur den, vad ska jag säga, kommersiellt syfte. Däremot kunde man säga mycket väl tänka sig att det kanske finns andra myndigheter eller sajter som utsätts för utpressning. Men jag menar, det är ingenting som jag tror att deras diskuteras publikt, som man skulle se det. Och det kanske inte är helt sannolikt. Som sagt, det här är en teori, jag har ingen aning. Men skulle vi vara Malta med en massa spelbolag på, så är det säkert betydligt troligare att vi har sett det här än det skulle vara att man gör det här för det som finns i Sverige. Vad sa du? Ja, frågan eller påstår vad man kan tänka sig att aktiehandelssystem slås ut. Det är trist med sådana här, ja, aktiehandel i så som i alltså själva börsen kan ju aldrig slås ut eftersom de har helt egna system. Men man kan tänka sig att online mäklare och så vidare slås ut. Det är intressant för det är faktiskt en fall där online mäklare har varit utslagna helt på egen hand faktiskt. Och jag menar, det illustrerar lite problemet med det här, eller snarare sårbarheten och beroendena i det här. Som jag började med att säga, det är ju inte så att det här, allt det här måste hända på grund av att någon uppståtligt attackerar det här. Det här kan ju faktiskt vara fel som uppträder. Nu var vi klara tydligen. Det kan ju vara fel som uppstår bara alltså, av helt, helt externa orsaker, på grund av fel i system, på grund av ja, jag menar, det finns en jättekul statistisk graf från en heter online som andakt. Det finns en graf som är där man korrelerar upptiden, alltså felkällor i America Onlines nät med när man har servicefönster. Om man tittar då så ser man servicefönster och sen ser man antal fel går upp precis efter servicefönstret när det går ner igen. Så jag menar, det är ju helt klart så att fel uppstår ju oftast på grund av vad vi gör. De här maskinerna är ofta ganska snälla och försiktiga och fortsätter med får och paket.
Ja. Okej, okay. Hörs jag?
Ja.
Första ord om spel. Mina barnbarn kommer att få en sån där Xbox 360 julklapp som morfar har ägnat några kvällar och surfar och ser vad det där är för någonting. Jag har också köpt tillsats som de kan köra på internet med. Och då inser man plötsligt vad det är som kommer att driva internet framför sig här om ett tag. Det var enormt. Det var en sak som ni har pratat om tidigare också, kanske kan kommentera. Det var ju behovet av att ha någon form av gemensam grundläggande teknisk spes för hur kris viktiga myndigheter bör vara anslutna till internet. Det handlar inte bara om att man ska ha två ledningar ut som är tillräckligt fysiskt oberoende av varandra, utan det är också andra saker. Och det har ju gjorts en del tänk och arbeten där, om du kunde kommentera det lite grann kort. Alltså, det är ändå början på det hela.
Vi hade ju föreslagit ursprungligen, om jag skulle bli av med den här fina, ja, hur som helst. Vi föreslog ju alltså att man egentligen kanske borde göra en specifikation för vilka krav ska man ställa på en myndighet för att den ska få kalla sin myndighet vad gäller deras interna slutning, deras presentation av material. Himla fint. Presentation av material och deras webbplatser. Man borde göra en liten handbok för dem. Så ger man det här till varje myndighet och säger varsågod utför. Och efter 6 månader så dyker den auktoriserade revisionsbyrån upp med motsvarande checklista på om han genomfört det här, han inte genomfört det här. Och har ni inte genomfört det här så kanske ni borde ägna något annat. Jag har ingen aning. Men det är ett förslag som vi hade var att om man nu faktiskt tror att det här är en kritisk väg för befolkningen att nå information, då ska man kanske kunna följa upp det här också och göra någonting åt det här istället. Är väl en tanke vi hade.
En kommentar till det också. Jag jobbar själv på en myndighet som har en enda anslutning ut till en operatör med ett melodiskt namn. Och vi ligger alltså en detonation bort från internet. Jag nämnde det för vår generaldirektör som vi träffade tillsammans med andra vid tillfälle här. Så var hans kommentar var att ja, stänger man av vårt internet i ett dygn så kanske vi får mer gjort. Men jag kan tänka mig att en del andra myndigheter upplever det som starkt besvärande.
Alltså det är klart så att om jag inte skulle kunna nå FMVs webbsida så kanske inte mitt liv skulle rasa. Men det finns ju helt klart annan information. Jag menar, om jag ser ubåsar i skärgården så kanske inte FNV låg in på, men det finns onekligen andra webbsidor som kunde vara intresse att nå med annan information som vore viktigt. Ja.
Jag är Anne-Marie Eklund-Levinder. Jag höll igår som moderator i en session som heter, vad heter det nu då? IT och krisberedskap eller IT i kris. Och det är väl alldeles uppenbart där att varken Försvarsdepartementet eller krisberedskapsmyndigheten har det här med att använda internet i kris med i planerna. Det mest innovativa som jag hörde, ni får gärna rätta mig om jag har fel, om någon av er är kvar här, var att man kunde tänka sig bara skicka såna här varning till allmänheten via sms.
Innovativt. Nej, alltså, ja, det är klart, alltså, jag tror det saknas lite, alltså, om man tittar på vad som händer de senaste dagarna med de här alla besökare på regeringens webbplats, så är det onekligen så att medborgarna ute i alla fall verkar tro att myndigheterna använder sina webbplatser för information. Om myndigheterna sen tror det, det är ju för en annan sak. Är det fler frågor eller vill ni alla veta? Nej. Åsikter, kommentarer?
Ja. Vad har du fått för kommentarer?
Alltså det här är första gången jag presenterar det här, så du har hört alla kommentarer faktiskt. Nej, alltså vi har, alltså det här, den här själva hotbilds, det här scenariot, det har vi aldrig visat förut. Men vi har ju påpekat det här åt andra, åt diverse myndigheter och det har väl. Jag tror att man inte har varit medveten om problemet förut, så jag ska väl ärligt talat säga att det här lilla undersökningen, myndigheternas internetanslutning, det var väl kanske för att elda på dem lite extra, va? Det är helt klart så att, alltså, jag tror man sakta börjar förstå att här har vi ett problem, men vi vill liksom påpeka det ordentligt så att folk plötsligt förstår det här. Man kan upprätta det här nog med gånger. Jag tror att jag har en fråga till här.
Mats Olin, jag hörde här idag att PTS precis skickat ut en rapport. Jag är inte säker på vad den heter, någonting med ett säkrare internet. Den går nu på remiss. Så det finns för chanser för alla möjliga som lyssnar här och också de som talar att lämna in en del kloka synpunkter.
Det är korrekt. Men ja, jag ska inte prata för PTS. PTS är bara själva.
Utan de större operatörerna i Sverige.
Alltså frågan var, ni hörde, frågan var hur ser på det här med peering-trafik. Eftersom en av deltagarna i NSI inte byter trafik med alla andra, vilket då säger Peter. Alltså jag tror ju för sig att kanske inte Peter är helt kritisk resurs för Sverige då, men alltså Jag tror inte att lösningen på det är att påverka. Alltså trafikutbyte är i grund och botten en kommersiell drivkraft på något sätt. Det drivs ju av kommersiella avtalsvillkor. Vem jag vill byta trafik med har ju mer att göra med hur min affärsmodell ser ut än en beredskap för Sverige. En intressant fråga är ju kanske det som jag sa då. Vad händer i händelse av en kris? Någon definition av kris. Vilka behörigheter har myndigheter för att åta vitgärder? Vilka vitgärder kan de åta i sådana fall? Kunde svenska myndigheter under förutsättning att Sverige är helt isolerat från omvärlden tvinga operatörerna att byta trafik med varandra bara för att se till att internet i Sverige fungerar? Nu ska vi definitivt gå härifrån. Jag kan säga att det blir väldigt ljust här uppe när vi börjar ner. Jag antar därför jag skulle kunna se fienden på flanken. Men förresten, nej, alltså det vore väldigt bra om tänderna här. Energimyndigheterna är bra. Men alltså återigen, det finns inget kommersiellt intresse, tror jag, att lösa krisberedskap överhuvudtaget. Så att lägga sig i peering för förfrågningar av samtrafik tror jag inte har något med det här att göra. Men däremot tror jag att man kan fundera på vad man ska göra i händelse av en kristid faktiskt. Om det finns någon som har fler frågor nu så kan inte jag se det, så då får ni nog ropa i sådana fall. Titta. Vad många nivå. En fråga på här.
Jag är lite katalysator och ställer frågor som jag anar svaret på, men kanske ska tas upp. Och det är det här, hur svårt det är att verkligen se till att de fysiska kanalerna längst ner i botten på alltihopa verkligen går olika vägar, så att man har redundans. Det är erfarenhet från försvarets delnät som man har tillbaka. Ofta kan ju en ledning uppenbara sig som samma två kanaler i samma mux för att börja längst ner.
Jag tror
det har också blivit ännu värre i form av virtualisering och sånt.
Precis, jag tror att det är en intressant fråga. Men jag tror att jag må, det är klart att vi ska vara oroliga för vad kabeln går i verkligheten. Men det som oroar mig betydligt mer, det är det här med att man köper sig idag en tjänst som man kanske tror att det är en kabel från punkt A till punkt B. Och i själva verket så är det kabel en liten bit, så är det någon form av virtualiserad krets, och så är det någon annan kabel och så vidare. För de stora operatörerna tror jag det är ett mindre problem, för de har nog ganska bra koll på det här. Men när man börjar köpa det här som ett lappverk till höger och vänster och virtuella kommunikationsoperatörer, då börjar det bli ganska rörigt på slutet för att hålla reda på vem som hängde ihop med vem och var. Och det har vi nog ganska dålig uppfattning om. Och det är ganska svårt att ha en uppfattning om överhuvudtaget faktiskt. Fler frågor? Mikael?
Om ni tittar på Har ni tittat på såna andra mer basala samhällsfunktioner, hur de skulle kunna påverkas i den här typen av nätstörningar, kanske man ser på om ja, alltså är internet så pass kritiskt att liksom vi inte längre har el och vatten längre, liksom. Finns det den typen av kopplingar, och 5 år framåt, är det på väg att bli den typen att det bara måste funka för att även grundläggande saker ska fungera?
Jag vill kanske för fel person att svara på det. Jag vet att PTS gjorde en studie av vissa beroenden på DNS specifikt, inte på internet rent allmänt, men på DNS. Jag kommer ihåg ett möte, en diskussion vi hade uppe på ett stort sjukhus där chefen för akut, den här delen, kom. Så att jag lyssnade på de andra överläkarna och beklagade sig vad som skulle hända för att man kunde få laddsvar via datorn. Killen för akuten heter, han förstod överhuvudtaget problemet. Utan han menade, om det är så att vi saknar ett verktyg, då får vi klara oss utan det och lösa problemet i alla fall. Det är ett ganska intressant synsätt, för är det så att om det faktiskt är en kris och saker och ting börjar gå sönder, då kanske man måste ha planerat för det och vara tränad för att hantera en kris. Och det ska vara så att om jag saknar fel sorts stetoskop, eller om det saknar, så hindrar det allting annat. Jag vet inget bra svar på det. Det är en intressant fråga. Men jag vet faktiskt inte exakt vilka beroenden vi har på internet idag. Jag har svårt att tänka mig att vi skulle bli utan vatten och avlopp och el ifall vi skulle bli av med det här. Men det handlar, jag tror det handlar mer om tillförlitlighet och informationshantering än det handlar ju så hemskt mycket egentligen om att vi skulle sitta och svälta i ett mörkt rum utan mat och vatten. Det verkar inte sannolikt. Vi kanske inte kunde spela spel med det, vi satt och svalt och hade mörkt och vatten. Men. Fler. Då skulle jag ha fått uppgift att säga att lunchen är där det här festen var igår, vilket var, jag glömde bort vad restaurangen hette, men det var om man kom in, vad heter den, sorry? Parkside heter den. Och om man gick in genom huvudmässan där, så skulle det vara skyltat efteråt till vart vi skulle gå, vad jag förstod. Där är lunchen i alla fall. Då vill jag tacka mina kära kollegor och tacka er som kom. Tack så mycket.